Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vi spelar in avsnitt 130 och vi sitter här under min dammiga kristallkrona.
Jag har faktiskt, jag hade lite kalas hemma för lite sen. Och då så, du vet hur man går omkring och tittar på sitt hem med lite nya ögon. Och tänker att här ska det komma in lite folk och se eländet. Så jag tänkte jag skulle hitta ett sånt där. Du vet, man, det finns ett spray som man använder.
Mm, det har jag.
Ja, men jag trodde också jag hade det, men det hade jag inte. Så jag ställde mig på en stege och började putsa varje, med glasputs och en trasa och putsade.
Men här, du har stora prismer, va?
Ja, det är stora. Det här hade varit jobbigare.
Nej, ja. Och när jag säger att jag har det sprayet så kan du ju se här att det var kanske ett tag sedan det användes.
Ja, så är det. Men du, jag tyckte nästan, det är klart, nu hade jag stora prismer så det var lättare. Men jag tyckte ju att det egentligen var rätt mäckigt med det där sprayet. Man var tvungen att lägga grejer.
Alltså det droppar jättemycket.
Ja, det var inte helt enkelt.
Nej.
Och sen får man ju täcka för eluttagen för mig.
Ja, det har jag aldrig gjort. Nej. Jag bara,
du bara sprayar på.
Ja, det gör jag. Mm. Fast det känns ju som att jag skulle behöva gnugga eftersom vi har ganska mycket fluga här halva året.
Mm.
Och då blir det som rätt mycket flugbajs på de här prickarna, sitter ju rätt hårt.
Mm.
Så man bara sprayar, jag tror ju inte att allt bara rinner av på riktigt.
Nej, det tror inte jag.
Eller hur? Men nu var det inte kristallkronan. Nej, vi skulle prata om. Inte. Även om vi pratar lampor ibland.
Lampor är ju alltid intressant,
eller hur? Ja. Hur ute är det med kristallkrona? Är jag den sista människan på jorden som har det?
Jag vill inte uttala mig.
Alltså jag älskar.
Men jag har också den.
Ja. Men jag älskar kristallkrona.
Mm.
Jag tycker det är så förtjusande.
Det är väldigt fint. Och du har ju gjort rätt här. För man ska ju ha, man ska alltid ha klara glödlampor i kristallkronor.
Jaha.
Du vet att om du sätter en sån här en opalvit lampa i ljuskälla i, då blir det ju liksom väldigt matt ljus.
Just
man ska ha det där gnistriga klara ljuset.
Mm.
Det är,
och då kanske det gnistrar lite mer ifall man har putsat sina prismor.
Det gör det ju dessutom.
Mm.
Mm.
Ja.
Ja.
Jag kommer fortsätta att leva här i mitt omoderna hus med min kristallkrona.
Det tycker jag du ska göra.
Ja.
Med god känsla. Ja, men du, vi har ju pratat om inredningstrender.
Mm.
Och att trenden är färg.
Absolut, och det har vi egentligen pratat om ganska många gånger.
Länge.
Men så känns det inte riktigt som att det når ut, utan det är någonting som ofta är på.
De lyssnar inte på oss,
eller? Men också kanske det är på mässorna, men folk ändå är lite försiktiga med sina hem.
Det tar lite tid, ja.
Eller? Mm. Hur känner du nu då?
Nej, men nu känner jag att, nu går jag runt och känner. Nej, men hela den här våren så har firma Svensk Tenn lanserat en massa nya mönster. Och det beror på att de fyller 100 år i år. Och när man tänker färg så tänker man lätt på Svensk Tenn.
Absolut, absolut.
Och deras fantastiska mönster. Och
glada.
Färg och blommor och djur och allt vad det är. Det är fantastiskt ju. Och det är liksom verkligen en nationalskatt som vi har. Och bland annat så har de gjort ett mönster som jag såg nu bara för lite sen. Och som jag tänkte att, men gud vad fint det var.
Mm-hmm.
Och det heter, nu måste jag titta i mitt pappa här. Det heter Svensk Tenn Established 1924.
Mm-hmm.
Och nu vet inte jag om det. Det är tydligen ritat 49-50 någon gång. Men att man har, jag tror att man har tvista till det lite nu när man har gjort det.
Inför jubileet.
Inför
liksom.
Jubileet.
Mm.
Men det är i alla fall.
Men vad har de tryckt det på för någonting där? Är det textilier eller?
Ja. Och sen har de gjort massa produkter av det. Så det är väl det jag har sett i mitt flöde så med massa nya produkter. Mm. Så tänkte jag, det var ett nytt. För det påminner jättemycket om ett mönster som heter Manhattan. Mm. Som är lite lika. Det är nästan som en karta över Manhattan. Olika gator och stadsdelar och så. Så har man gjort likadant med Stockholm då.
Jaha.
Och det är knallrött och knallblått. Och, alltså det är väldigt, väldigt härligt. Och så har man gjort jättemånga sydda produkter av tyget då. Så finns det ett annat mönster som har dykt upp som jag tycker är väldigt fint. Som heter Cattleya. Som är brunt, grönt och gult. Mm. Jättefint.
Mm. Det är en färgkombination som jag gillar. Jag är inte så mycket för det här röda och blåa.
Nej, inte jag heller. Det passar inte hos mig. Men man blir väldigt glad av att se det. Liksom, att det är mycket färg.
Jag älskar de här jordiga tonerna.
Ja, och det är inte så mycket svenskt hem egentligen.
Nej.
Så jag tycker att man ska passa på att gå in och titta på Svensk Tenns hemsida och inspireras och se allting nytt som de lanserar. Jag tror de kommer lansera under hela året massa nya produkter.
Mm.
Jag menar, Svensk Tenn, det är ju liksom, det har ju blivit väldigt mycket att man ska ha en produkt därifrån för att känna att man har, det är som nästan som ett kvitto på god smak.
Just det.
Och därför tycker jag det är lite roligt med de här nya mönstren som inte är så kända.
Mm, precis.
Då kan man bli lite ensam om dem.
Mm.
Jag vet inte, vi kanske ska bara nämna lite om Svensk Tenn och historien och vad det är för något företag.
Mm.
Det är kanske inte alla som känner till det, tänker jag. Men det grundades 1924.
Ja, det är ju gammalt.
Så det är 100 år i år. Mm. Och av en Estrid Eriksson.
Just det.
Hon var själv designutbildad. Och hon började med att göra tennföremål. Det är ju därav namnet. Så hon hade en liten butik och hon gjorde tennprodukter. Tenn var väldigt inne då.
Mm.
Men ganska snabbt, efter bara några år, så utökade hon sortimentet. Och hon var väldigt inredningsintresserad. Så hon, under 30-talet, där början på 30-talet, så blev Svensk Tenn Stockholms mest exklusiva inredningsbutik. Och hon engagerade formgivare och tog fram mer och mer eget sortiment.
Och då hade tennprodukterna försvunnit, eller?
Jag tror att de fasade lite där.
Mm.
Och hon var intresserad av att resa, så hon gjorde inköpsresor över hela världen och kom hem med massa spännande grejer. Och det kan man ju tänka sig där, att det var väldigt unikt och spännande för Stockholmspubliken och liksom
verkligen
få se alla de här grejerna som man kanske inte hade sett i innan.
Och det är ju fortfarande så man inspireras. Det är ju genom resor.
Ja.
Att se någonting annat, eller hur?
Men tänk så men på tidig den tiden, och unik hon var i det. Och det var ju egentligen likadant med indiskas grundare. Det var ju likadant. Det var ju, så att det var ju liksom en tid när man var ganska unik när man åkte ut i världen och köpte grejer.
Mm.
Det är ganska kul. Och sen i början av 30-talet så började hon jobba med Josef Frank.
Just det.
Som ju är det namnet på den formgivare som har varit med och skapat, byggt upp hela varumärket kan man säga, tillsammans med Estrid. Han var redan då en etablerad arkitekt i Österrike. Och så började nazismen dra fram där. Han, ja, vad som låg bakom vet jag, men det var ju nazismen som gjorde, han hade den bakgrunden och så han flyttade till Sverige och blev anställd på Svensk Tenn. Och tillsammans så skapar de här två själarna en helt unik designhistoria. Ja.
Mm, verkligen.
Och hon var tydligen aktiv i företaget ända fram till hon fyllde 81 år.
Mm. Men jag tänker att det fortfarande växer.
Ja.
Eller hur?
Det har säkert haft sina svackor. Men det känns ju som det är mer populärt än någonsin. Gå in där i den butiken juletid. Alltså innan jul. Det är helt galet.
Mm.
Det är kö överallt. Kö ut på gatan liksom.
Mm. Ja, gud vad häftigt.
Ja, det är det faktiskt när man pratar om retail
och att någonting
butiksdöd och allting.
Ja. Men också att någonting så udda och färgglatt kan bli Alltså klassiker.
Eller hur? Ja, det är verkligen.
För det är ju inte så att det kanske passar i varenda vitt hem inte. Liksom, eller hur?
Nej.
Utan det är ändå en speciell stil.
Ja, men det är ändå där många med de vita hemmen använder det.
Mm.
Det funkar i de klassiska interiörerna. Det funkar nästan överallt. Ja, det är häftigt.
Mm, verkligen.
Kul.
Mm.
Så grattis till Svensk Tans som fyller 100
år. Grattis, 100 år.
När vi sänder detta avsnitt, Jenny, så går möbelmässan, den har precis slutat gå när vi sänder ut det här.
Vart då för någonstans?
Möbelmässan i Milano.
Aha.
Och idag när vi spelar in det här avsnittet så pågår den för fullt. Och i morse så insåg jag det när jag tittade på mitt Instagram.
Mm-hmm. Brukar du vara där?
Alltså jag ska inte säga att jag brukar. Det är nog nästan 10 år sedan jag var där. Men innan dess så var jag där typ varje år.
Mm.
Och jag har varit liksom bombarderad av bilder därifrån hela dagen.
Och vad är det som händer då? Är det färg eller?
Det känns som att det är jättesvårt att recensera den mässan bara av att se på bilderna. För det är ju allt. Det är färg och det är subtila färger, det är starka färger, det är allt va. Så jag känner att det är lite för tidigt tror jag att dra några, att göra någon recension av mässan, det kan jag inte. Men det som har stört mig lite, det är att jag greps av riktig jävla avund alltså.
Okej, vadå?
Nej, men varför inte jag där, kände jag.
Jaha.
Va? Jag skulle ju varit där.
Ja, med dina lampor.
Nej,
eller som besökare.
Så tänkte jag inte ens.
Nähä, tänkte som besökare?
Ja, jag tänkte som besökare. Aha. Bara för att det är så fantastiskt.
Aha.
Fantastisk mässa att få uppleva.
Är det den största?
Ja, det alltså, måste man nog säga. Bland möbler, inredning, ja, så är det nog design. Är det nog den största.
Och pratar man så? För vi har ju ofta sagt att de minskar lite mässorna här besöksmässigt. Och det är svårare för dem att få utställare att komma. Och många gör ju istället såna här housemässor.
Ja,
och,
ja.
Jag
vet inte. Det kan jag inte uttala mig om. Men det borde väl vara så att den är drabbad också kan man tänka sig. Men den är liksom... Ja, men den attraherar ju helt. Det är ju liksom mecka för alla som är intresserade. Mm. Det är en underbar mässa helt enkelt. Och jag har haft jobbigt med mig själv hela dagen.
Nej, det var på fel plats.
Ja,
ja,
jag kände det.
Här, du kommer till landet. Nu ja. Kunde varit i Milano.
Ja, eller hur?
Ja.
Så det är ett gigantiskt stort mässområde med massa utställningar. Sen är det nästan ännu mer ute på stan som man kallar utanför mässan Foris Salone, som är liksom man flyttar in bara i hela stadsdelar och gör showroom överallt och varenda tom lokal känns som varenda lokal töms för att bli en mässutställning. Och
det låter helt unikt.
Ja, det är verkligen det alltså. Och nu som sagt är det länge sedan jag var där så det är min Milano-kunskap är ganska, den är gammal. Men det brukar vara så att det är roligare att se den här utställningen på stan nästan än den etablerade utställningen som är på själva mässområdet.
Mm.
Men så är det jättemånga stora företag som gör lanseringar, man hyr in sig. IKEA brukar alltid göra jättestora grejer, har inte sett vad de har gjort än. Men alla går liksom bananas just den här veckan.
Mm.
Och det kan vara både kläder och du vet, alla typer av produkter. För det är ju liksom, man kan säga att det är Milano Design Week samtidigt.
Mm.
Och Milano är ju en elegant stad i vanliga fall.
Mm.
Och allt är jävligt snyggt och människorna är väldigt snygga.
Ja, men väldigt snygga.
Men den här veckan så är det ju bara...
Hur snyggt som helst.
Ja, men det är ju hur galet som helst.
Mm.
Och jag såg i mitt flöde idag att till exempel Ralph Lauren-butiken som ligger på en av de mest exklusiva gatorna. Där hade de, den heter Via della Spiga, och där ligger alla de tjusiga klädbutikerna till exempel. Och där hade man klätt in hela fasaden med gigantiska blommor.
Mm.
Alltså jag vet inte om det var pappersblom, vilken kvalitet det var, det vet jag inte.
Men tjusigt var det.
Ja, så jävla snyggt. Mm. Marie Mecco hade gjort ett pop-up-café där markisen, dukarna, personalen, porslinet, allting var i, du vet, den här blomman, unikom-mönstret.
All in liksom.
Ja.
Mm. Oh, ja, gud, vilken upplevelse. Så, det är klart att det skulle varit det.
Jag led.
Ja. Men är det för sent? Kan du inte bara slänga dig på ett
flyg? Jo, det är klart man skulle kunna.
My god, varför sitter du här?
Liksom sitter jag? Jag drar kontakten och drar med en gång. Men jag kände mig så här. Det var länge sedan jag kände riktigt sån avundsjuka och missunnsamhet när jag såg gamla kollegor och vänner som la ut bilder därifrån.
Ja, hade det trevligt.
Jag blev riktigt störd alltså. Och så själv kände mig så stressad. Jag höll på med bokföring i morse som jag knappt förstår. Jag tyckte lite synd om mig själv.
Jag förstår det.
Så och så var jag tvungen att åka till lagret och hämta lite grejer. Så steg jag ur min bil och då när jag gick ur bilen så tittade mina rabarber, nyuppkomna rabarber på mig, lite retsamt.
Mm-hmm.
Så jag slet till mig några skälkar, nästan lite sådär, du vet.
Våldsamt.
Och gick in, satte på ugnen och googlade upp ett recept på rabarberkaka.
Jaha.
Och den ska du få smaka här nu. Det har vi framför oss.
Ja, det ser jättegott ut.
Vad tror du?
Jättehärlig färg på rabarben. Den är ju riktigt röd. Det är inte alltid den är det.
Nej, men det, jag tänker mig att det är för att den är precis ny. Liksom.
Faktiskt, den har starkast färg.
Ja.
Sen är det ju en del sorter som är lite grönare och en del lite rödare.
Ja.
Men berätta, vad är det mer i? Är det sån här klassisk smuldeg eller vad är det?
Nej, det är inte det. Utan det är nog mer en klass. Jag vet inte hur klassiskt det är, men nästan som en, lite som en kladdkaka, tänker jag.
Mm.
Och jag hittade den på något som heter Ninnis med 2000 i. Ninnis Kitchen Life heter den.
Ja, just den. Följer
känner
jag
typ. Ja. Mm. Och där heter den världens godaste rabarberkaka med mandelmassa och brynt smör.
Det är klart det är brynt smör. Nu måste jag smaka.
Ja, det tycker jag du ska göra.
Du kan inte bara sitta och titta på den.
Få ett så här skådebröd.
Ja. Brynt smör, det är det ju allt nu för tiden.
Ja. Kan man känna det, tycker du?
Mm, jag känner rabarber. Inte så hög syra, utan snälla rabarber.
Väldigt snälla, va?
Mm. Mycket mandel. Nu smaskar jag här.
Det tror jag. Det kan de ha, tänkte jag säga.
jag vet inte om jag känner brynt smör, men...
Nej, det gör man kanske inte. Jag tycker man kan känna en lite liksom knäckighet.
I slutet.
Ja, i slutet, ja, precis. Någon slags eftersmak kanske.
Det var väldigt gott med mandel.
Ja.
Det har jag aldrig gjort. Det gifte sig superbra med syren.
Ja, jag gjorde så här. Ni kan googla på Ninnis Kitchen Life. Världens godaste rabarberkaka. Det är roligt att allting är världens godaste.
Ja.
Rabarberkaka med mandelmassa och brynt smör. Så jag började med att hacka upp rabarberskälkarna i små bitar. Blandade dem med potatismjöl och socker. Så rev jag lite mandelmassa. Jag smörade och bröde en form, springform. Och sen så gjorde man allt, liksom själva smeten gör man i samma gryta som man bryner smöret.
Mm-hmm.
Så det var ganska enkelt. Mm. Så jag började med att bryna smöret tills det blev, vispade det under tiden det bryntes. Så det blir gyllenbrunt kan man säga. Och ska börja dofta lite nötigt. Just jag sitter det. Och viftar med händerna.
Mm-hmm.
Och sen så tog man de torra ingredienserna, hade blandat ihop dem. Hällde ner dem i smöret. Så blev de nästan som kokta där i. Så man fick vispa eller röra det hela tiden.
Mm.
Knäckte i två ägg. Rörde ner dem. Och sen var det klart.
Mm.
Och så då la jag ner degen i den här formen. La ut rabarberna på. Och så strödde mandelmassan ovanpå.
Alltså uppe vart ingen deg, det är bara mandelmassa.
Ja.
Riven då eller?
Mm.
Ja.
Så jag tänker att den ramlade ner i lite i degen.
Det var en trevlig kombo.
Ja, eller hur? Mm. Och väldigt enkel mm. att göra.
Brukar du pilla bort det här tunna skalet på rabarbern?
Det stod ju att man skulle göra det, men jag tänkte att i och med att de var så späda och nya, så tänkte jag att man inte behövde det.
Det tänker jag också.
För man, inte man gjorde.
Nej, för när man tar dem, du vet, vid midsommar typ, då vill man ta bort det.
Ja, då är det för hårt.
Ja, precis.
Så gäddade jag i 175 grader i 30 minuter. Mm. Och då blev jag lite gladare.
Ja, och jag fick kaka.
Det var som att den där missunnsamheten och avundsjukan rann av mig. Och jag är inte på väg till Milano.
Men då tänker jag ändå, gud, jag har sparat så mycket pengar.
Ja,
det blev en kaka med. Istället gud, för en flight till Milano. Ja. Du ligger ju på plus.
Ja.
Eller hur?
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är underbart. Mm. Ja, men jättefina smaker. Och för mig var det här den första smaken av rabarber i år faktiskt.
Ja, när de stod där så retsamt så tänkte jag nej. Jag glömde göra glas rabarber av dem. Mm. Det skulle jag ha gjort egentligen.
Mm.
Tänkte jag skulle lagt en kruka över några och fått som där ännu mjällare fina.
De blir som krispiga liksom.
Ja,
och,
det är fantastiska.
Ja, mjälla.
Mm. Ja, men så det har jag inga. Men de här var ju fina också.
Ja, men hur långa var de nu då? För det har inte varit jättevarmt ute. Var
de långa? De längsta skälkarna som jag tog, de var nog
oj.
Ja, men som ett A4, 30-40 centimeter.
Det är det en gammal planta då eller?
Vet du att jag har drivit upp dem där från frö.
Okej.
Så att jag tror att det här är fjärde året eller något sånt.
Va?
Mm.
Är det sant?
Mm. Vadå?
Nej, men det låter ju helt otroligt.
Vadå?
Att det bara är fjärde året ifrån frö.
Ja, men första året så sa de att man skulle inte plocka rabarberna.
Stämmer.
Det var lite som sparris, så att man ska bara låta dem växa upp, men inte ta några.
Mm.
Det var ju svårt.
Mm.
Men jag tror jag gjort det ett par år. Och sen har jag börjat plocka nu då. Jag tror att det är fjärde eller femte året i år.
Ja, det är fantastiskt om du har en så fin planta som är frösad efter den tiden bara.
Ja,
men grattis till dig.
Ja, men tror du att det skulle ta längre tid alltså?
Ja, men alltså rabarberstånd är ju så stora och kraftiga och rotsystemet. Jag har aldrig försökt att så dem, utan jag är bara satt färdiga plantor. Ja, men vet du vad den heter eller?
Jag tror att den heter Victoria. Kan det stämma?
Just det, ja. Det kan nog stämma. Det är ju den är tidig och den ger kraftiga skälkar och alltså mycket skörd. Man kan ge många stänglar och det är nog den rabarben som är den äldsta som finns i Sverige och fortfarande den som säljer mest faktiskt. Mm. Så som svenskt tenn så är den väl en klassiker.
Ja, verkligen.
Helt
verkligen.
Enkelt. Ja. Men har du bara den sorten eller har du fler?
Jag har bara den sorten. Mm. Det är lite synd kan jag tycka. Men jag har nästan för mycket. Jag kan inte göra av mer rabarber. Så jag tror inte att jag ska skaffa några mer sorter.
Vad gör du annars av dem då?
Alltså jag tror nästan att det är mest det här. Att man gör någon paj då och då. Och sen tycker jag om att göra till sommaren att göra en rabarber chutney.
Mm, det är gott.
Det lärde ju Caroline oss, vår gamla poddkompis. Mm. Hon har ett fantastiskt recept. Det finns någonstans i poddens historia, men framförallt så kan man hitta det på hennes blogg. Mm. Hennes hemsida som heter Caroline köket.
Och det är dunderbra recept.
Ja, det är riktigt bra. Passar jättegott. Väldigt bra till grillat i sommar. Så.
Det ska finnas med under sommaren.
Ja.
Rabarberkötning.
Ja. Mm. Man gör ju inte av mig jättemycket, tycker inte jag. Nej, jag såg, jag har en burk i kylskåpet som är gjort för några år sedan.
Jag, vet jag inte med.
Man kanske ska göra en ny i år.
Ja, det kanske man ska göra. Ja. Det finns ju lite olika sorter rabarber. Men Victoria, som sagt, är ju en gammal klassiker. Sen finns en sort som heter Emblitz. Och den har lite lägre oxalsyrehalt. En del är ju känsliga för magen, en del för magknip.
Ja, just det.
För att de är rätt skarpa. Men den växer på ett helt annat sätt. Den blir, alltså den ger jättemånga skälkan men mycket tunnare. Mm. Så många känner att den typ är lite klen. För man kan inte riktigt jämföra den med växtkraften på Victoria. Mm. Den växer också bredare och nästan lägger sig ner lite som en bukett. Okay, liksom. Så den gör. Men den är också god. Och fin. Och sen, alltså det finns ju hur många sorter som helst. Finns en svensk sort som heter Barbro, en e-planta.
Vad betyder det,
e-planta? Att den är svenskodlad och frisk och framtagen för att klara våra klimat egentligen. Mm, mm. Och den är också tidig och väldigt rikbärande. Och krispig och god. Och sen tror jag det är så här med just Barbro, att den har ganska sparsam blomning. En del sorter kan man se att de nästan direkt sätter blomknopp och vill gå upp i blom väldigt, väldigt
det
fort.
Hade jag, förra sommaren gick de ju jättetidigt i blom.
Ja, precis. Och just den här Barbro har inte lika lätt för att gå i blom. Så det kan vara en anledning att välja den då. Sen är det ju så med rabarber att man skördar och skördar och skördar. Och ju mer man skördar desto mer kommer det ju. Runt midsommar så brukar man säga att det börjar gå lite mask i dem. Om man brukar se under det här tunna skalet, som jag frågade ifall du skalade, så brukar man se små maskegångar. Och då slutar en del att skörda. Men har man fortsatt att skörda liksom, så att det kommit upp nya, då kan det komma sådana utan mask. Liksom. Mm. Men jag brukar se till att skörda av vid den tiden.
Okay.
Och så gästlar jag på lite till. Och sen så dundrar jag på med massa vatten en gång till. Och då kommer det nya friska stänglar. Och på det viset kan man få rabarber hela sommaren.
Ja.
Ifall man vill. Men på riktigt, hur mycket rabarber gör man av med?
Nej, det är väl så.
Och sen hör det lite till den här primörtiden,
ja,
tycker jag.
Ja, gör det det.
Alltså det är lite nu. Man måste inte ha allting hela tiden.
Men du... Betyder det att man ska gödsla nu?
Jag tycker det. Kogödsel. Nu är det ju en väldigt blöt vår. Så jag tror inte att man behöver vattna. Lite beroende på hur man bor givetvis. Men hos mig är det väldigt blött. Jag behöver inte vattna mina. Men annars när de sätter igång och ska gå på höjden så är det bra om det är lite fukt.
Ja, för det har jag, tror jag du har lärt mig, att man ska vattna dem jättemycket på våren. För de samlar på sig liksom vatten då.
Precis.
Okej, så gödsel ska de ha.
Och sen att man kanske inte, många har, man ser ju det, att ofta är det en gammal rabarberhobby mitt i en gräsmatta liksom. Mm. Men om man känner att den inte ger så mycket längre, då kan man ta bort gräset. För gräset tar ju så himla mycket, både näring och vatten. Mm. Så då kan man göra så, som jag brukar säga, en trädspegel som vi brukar göra runt när man sätter träd.
Mm.
Gör det runt rabarbern i sådana fall.
Mm.
Och sen kan man tänka på att man inte håller på och flyttar den och så. Många möblar ju om bland sina växter hemma i trädgården hela tiden.
Mm.
Och då är det så med rabarbern att den får som en pålrot som går väldigt långt ner. Så... En del säger att den dör när man flyttar den. Jag har delat på min många gånger och den har inte dött. Utan jag har försökt att döda den och den blir bara större och större.
Mm.
Men det kan vara så att det kan vara svårt.
Mm.
Så det kan. Och den funkar i både sol och i halvskugga. Så den är inte så knepig.
Det är ganska kul för min ligger precis mitt i trädgården. Precis som du säger.
Mm.
En brun plätt liksom mitt i trädgården. Och det är egentligen för att där den står var tidigare gräns, där hade jag ett staket. Så den var liksom i utkanten av trädgården förut.
Just
och så har jag ökat på trädgården så att
så det kändes
annekterat
rätt då.
Mer. Men så nu ser den lite fel. Jag Jag skulle vilja flytta den.
Ja.
Men ja, det är väl inte värt då.
Ja, eller testa.
Eller så testar jag.
Ja, eller testar. Ja, det är också tid för andra primörer, tänker jag.
Mm.
Och det är ju till exempel ramslök.
Just det.
Som växer vild på många ställen i Sverige. På Öland finns det jättemånga härliga ställen, så det gör.
Plockar du?
Ja, men bara lite grann. Mm. Alltså jag gör inte av mina vansinniga mängder.
Jag tror jag aldrig jag har gjort något med ramslök faktiskt. Nej. Jag är nog den enda i Sverige som inte har gjort.
Men det är väldigt snäll och mild vitlökssmak.
Mm. Jo, det är väldigt gott.
Och det är många som inte tål vitlök, men som tål ramslöken.
Mm.
Så den är mycket, mycket mildare. Och sen är det ju också lite tid för sparris.
Ja.
Så det.
Har den börjat komma upp?
Ja, lite. Mina är så här 5 centimeter nu.
Ja.
Och bara solen tittar fram.
Mm.
Och jorden blir lite varm. Så bara skjuter de ju upp som skott.
Ja.
Så de gör.
Ja, det är något jag skulle vilja ha. Så sparris.
Mm. Jag tänkte att jag skulle göra ett nytt sparrisland.
Mm.
Och jag satte ut plantorna i krukor i november. De står fortfarande kvar i min...
Okej, okay, ja, de är på gång.
De är på gång, jag har inte riktigt fått ner dem. Så jag får njuta av mina gamla plantor fortfarande. Men vad jag har här är att jag har den här feta, tunga lerjorden som de inte älskar.
De är inte förtjusta.
Nej, utan man får faktiskt blanda i sand då. Så man får jobba lite med myllan som man sätter dem i. Och de funkar ju ganska bra i soligt och torrt och väldränerat. Ja, men tänk Öland, sandjord liksom. Och sen så brukar jag gödsla, vattna på dem efter skörd när de går upp i blom liksom. Och både med rabarber, ramslök och med sparris, alla de här tre primörerna, så är det precis som du sa förut. Att man första året inte får skörda.
Just det.
Andra året brukar jag säga att man får smaka. Och tredje året får man skörda.
Mm.
Så de ska stå på tillväxt och samla kraft till roten och växa på sig innan man får skörda ordentligt. Annars kan man faktiskt skörda ihjäl plantan, och det är ju himla tråkigt.
Mm.
Och ramslöken är ju en lundväxt, skulle jag säga. Så den trivs ju i halvskugga skugga, gärna under andra buskar eller träd.
Mm.
Och då sprider den ut sig jättefint och blir som en marktäckare och går upp i vita blommor. Alltså den är jättefin.
Mm.
Så den är.
Man måste åka och se den i vilt tillstånd kanske.
Ja, men det är superfint. Det är så här, ja, men den är ju så här att den kommer ju precis när vitsipporna nästan håller på att gå över. Allt har sin tid liksom. Mm. Ja.
Härligt.
Så kan det också vara till exempel på Öland att det växer vildsparris längs med vägdikerna.
Mm, det har jag talat om.
Ja.
Många som plockar.
Ja, och då står de ju där och frösår sig.
Mm.
Så av de där små fröna så blir det vildsparrisen efter några år.
Det är märkligt.
Nej, men det är ju fantastiskt. Ja, är... naturen hjälper oss på vägen.
Men jag tänkte att sparris, tänker man, är en odlad växt.
Ja, men du har ju sått en rabarber från frö.
Mm.
Och det är ju likadant med liksom de här blommorna som går upp på sparrisen. Det blir säkert jättemånga frö på den. Ja, det är bara att man aldrig har tänkt på det.
Nej.
Men frösådd. Sparris är ju underbart också.
Mm.
Och då är det ju också att det tar lite tid. Tänk, sparrisplantorna som jag säljer här ute, de är redan 3 år gamla. Men man får ändå inte skörda första året.
Nej.
Så man inte får. Utan
man ska köper sig lite tid.
Man köper sig lite tid och man får ett större bestånd liksom en gång.
Mm.
Som man gör. Ja. Ja, men så det där är väl de första grödorna. Har du börjat någonting? Har du kommit upp? Hur har det gått med ditt persikoträd?
Ja, men alltså... Nu har det varit en kall natt.
Mm.
Och jag har inte täckt det.
Mm.
Jag måste nog, när vi är färdiga här ikväll, så måste jag hem och hänga på den. Någon typ av skydd.
Jag pratade ju med dig igår, då sa ju du
att... Ja, då sa jag att gud, jag kanske måste klä på det. Men sen gjorde jag inte det. Det verkade så jobbigt.
Ja.
Jag tänkte, det blir nog inte så kallt. Men det gjorde det.
Ja.
Så att, ja, gud, vad ska jag hitta på? Vad ska jag ta?
Men ta något gammalt lakan.
Ja, hjälper det?
Det hjälper. Jag tar ju alltid fiberduk, för det är det jag har.
Mm.
Men säckväv eller whatever.
Jag tror inte jag har någonting sånt.
Ett gammalt lakan får det bli då.
Det får det bli.
Mm.
Mm.
Men har de slagit ut så de har öppnat sig blommorna?
När jag kom i tisdags kväll hit så, då, alltså jag blev helt förtjust när jag såg att jag hade de här rosa små fina blommorna. Jag trodde inte mina ögon. Jag kände bara, wow.
Det funkar.
Det funkade. Ja. De har klarat vintern. Mm. Men de hade inte slagit det ut, utan de var liksom, man bara kunde ana rosa. Så jag hoppas att de inte har slagit ut och blivit frusna.
Det tänker jag också. Att är de fortfarande knoppiga så tror jag de har klarat sig faktiskt. Medan är de utslagna kanske det är värre. För sen har det också varit rätt hårt regn. Och då kan de ju regna sönder. Men sen får du tänka kanske ifall inte dina bin i dina hoods har vaknat än.
Nej, just det. Har
och då kanske du tar fram lilla penseln.
Ja.
Och gå och pollinera från blomma till blomma. Så
när
går
de
det
har öppnat sig.
Ja, precis. Och alla öppnar sig inte samma dag, utan det händer ju lite pö om pö. Så du kanske får gå där några dagar och duttelidutta. Och du ser ju verkligen liksom pollenet på penseln. Och det är viktigt att du gör det.
Gud. Det är mycket nu.
Nej, det är inte mycket. Men man kan också se nu, alltså det är svårt när det är så här frostnätter, när det ändå har börjat vegetera i trädgården liksom. Magnoliaknopparna är ju riktigt svullna nu. Och de brukar klara sig ifall de inte börjat öppna sig.
Mina har inte öppnat sig.
Det är bra. För har de börjat öppna sig så brukar de frysa när det blir minusgrader.
Ja, det är klart.
Och det är likadant. Många japanska körsbärsträd, de här första som heter Sargenti, bergskörsbär, har börjat slå ut. Men mina ser fortfarande fina ut. Alltså, så jag tror inte att de har fått någon frostknäpp. Utan det är mer ifall man har, alltså, lite drivna planter. Många håller på att driva på sina dahlior till exempel. Och man har börjat alltså, med att sätta ut.
Det är en hets utan like just nu.
Nej, men jag förstår inte
jag
det.
Jag blir lite stressad över det. Allt som jag borde göra. Och,
på grund av det du ser i ditt flöde och sociala medier.
Ja, men jag tror det. Ja, jag tror att det hetsar en. Jag vill försöka att inte påverkas, men jag känner lite att jag låg lite efter just med dahliorna. Jag plockade in några knölar, små ynkliga knölar. Jag hade så taniga dahlior förra året. Och jag tror jag har satt kanske 6 stycken, tryckte jag ner i jord. Men det är bara 2 som har kommit upp. Så de var nog. Jag kände på mig när de var för dåliga. Så. Men 2 stycken har fått små skott.
Och det räcker ju att det är små skott. Du vill ju inte att de ska vara 40 centimeter höga nu. För börjar man sätta ut de plantorna sen så blåser de ju sönder.
Nej, men jag satt dem ganska svalt i ett badrum och dratt ner temperaturen där. Så det är lite svalare.
Och det tycker jag är jättebra. Skynda långsamt. Likadant, folk har börjat stressa när man sätter potatisen. Man kan tänka på att den vill gärna ha 8 grader varmt i jorden för att den ska kicka igång. Ifall man inte har ett växthus att odla i jordbäddar eller någonting sånt, då kan man naturligtvis börja tidigare. Men odla ute, då kan man fortfarande, ja men ni vet, det är sallad och kål och spenat och morötter och rädisor och allt det där liksom. Och många sommarblommor kan man också börja med. Och sen så börjar det växa så fort det blir varmt. Och vad man kan hjälpa på traven med är att man kan lägga på en fiberduk. Då kanske man får några frön kvar själv också så att inte fåglarna kan lasa på allting. För det är jäkligt tråkigt. Och i förra avsnittet så pratade vi en del om sniglar. Och jag har hört att det är ett stort problem allaredan hos folk. Och då skulle jag bara säga att om man lägger på en fiberduk på sina nya sådder då. Och sen kanske man tänker att nu sköter det sig själv till några veckor. För då har man varit lite duktig och sen släpper man det. Då är det väldigt lätt att det gror och sen så äts det upp utan att man hinner se det. Så lyft ändå på den där fiberduken en gång ibland och kika vad som händer där under. För är det så att man har, ja, men slängt i en massa bös ifrån trädgården i sina lådor, löven och allt det här, då kommer ju sniglar med där. Och det är ju faktiskt väldigt tråkigt. Då kan det vara bra att lägga i lite sån här snigelgift liksom. De här små blå kornen, det är inte farligt. Utan gör det lite för att safea. Och jag gör så också att jag förgror en del plantor inne. Och så sätter jag ut lite stadigare plantor.
De är lite mer motståndskraftiga.
Ja, det är inte det där. Det är inte primörerna för sniglarna. Det är det de är ute efter liksom.
Men du, jag måste bara fråga dig. Jag har satt en kruka med tulpaner. Hade satt en en ganska stor kruka och gjort sådana här tårta med liksom tre lager.
Mm.
Och den har stått i växthuset. Så när jag kom nu så hade de ju börjat slå ut två tulpaner.
Trevligt.
Kan jag sätta ut den utanför? Eller ska jag ha den i växthuset?
Nej, men jag skulle inte ha den i växthuset.
Tills det är fint.
Nej, men jag tycker också att det är så himla kallt.
Ja.
Och så är det blåsigt och så kanske det knäcks. Ja. Jag tänker att det står bra där inne. Men visst, sticker det till att bli en solig dag, då blir det ju svinvarmt där inne. Och då vill du väl sätta ut den?
Jag får bära den in och ut.
Nej, men jag tänker att nu ett par dagar är det svalt.
Ja.
Ha den inne. Mm. Och känner du att ja, men nu är det på gång, då kan du väl sätta ut den då. Man behöver inte sätta ut den så länge frostnätter.
Nej, det är dumt.
Då kommer det ju bara bli bitter ifall det blir tråkigt.
Liksom. Nej, för då är de kanske inte vant sig vid att det är så kallt. Så då.
Nu har de ju kommit in i värmen liksom. Mm. Vi har ju plockat jättemycket tulpaner här. Vi satte ju supermycket i vårt kallväxthus i höstas. Och oj vad vi har plockat fina tulpaner.
Mm.
Däremot så har jag sett att det är en jättestor hare som skuttar omkring här ute i odlingarna. Så jag tror att jag kommer att få lite problem framöver.
Mm.
Så nu hängnade jag in lite grann faktiskt.
Mm. När du säger kallväxthus då, där kommer de inte in.
Nej, men då har jag satt nät för. Mm. För där är faktiskt, det är som en odlingstunnel. En stor plasttunnel är det. Och vi har halva det med jord och halva det med grus. Så det är också ett lager och lite sådär. Så det.
Mm.
Men då har vi satt mycket tulpaner och narcisser och krysantemum där inne. Så de kommer jättefint. Men det har varit superlyxigt att plocka mängder med tulpaner kan jag säga.
Jag har lagt ut fina bilder.
Och det är som skillnad när man odlar dem under tak. De blir ju inte fula av väder och vind och regn. Och, alltså för ibland kan man se att de är så prickiga och trasiga i bladen. Precis. Och lite så angripna liksom.
Liksom.
Ja. Men gud vad fina. Alltså jättekul.
Roligt.
Alltså det här med krispiga egna tulpanbuketter.
De var så stora och
fina. De är jättestora. Ja. Men jag tänker det är för det man har själv i trädgården. Man nämns ju nästan inte klippa av dem, du vet. Utan man går där och tittar på dem och bara, gud vad det är snygg. Men du får inte följa med in i vas. Det,
så jag har alltid, nu har jag satt ännu mer och jag har alltid för lite.
Ja. Man blir lite snål mot sig själv.
Man blir snål, det är, så är det.
Ja, konstigt nog. Ja, men hörni, i den här omgången har vi varit i Milano. Och sen har vi snackat rabarber.
Ja.
Vad härligt. Mm. Allting under min dammiga kristallkrona. Ja. Ja, tackar för rabarberkakan. Den var supergod.
Tack ska du ha.
Och
säg tack och hej.
Tack och hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.